Det är Åke Sandin det här, och då är det dags för Monica Kjellin och jag att sända Radio Tuff, Tyresö U-lands- och fredsförenings sändning nummer 1435. Vi delar ut massor av rosor till välförtjänta, men många av dem är liksom verkliga rosor försedda med vassa taggar. Så vi saknar inte veckans snytingar som Radio Tuff förr i världen delade ut. För 50 år sedan var det många engagerade mot USAs Vietnamkrig. Ann Sandin Lindgren intervjuas om ett besök nyligen i huvudstaden, nej, i den stora vietnamesiska staden Ho Chi Minh-staden, som förut hette Saigon. Men först, Louis Armstrong. Stay bound. Lovers aid in France. When they swing to romance, because it's all so good. Yes, I sing bound. Ja, då var det dags för veckans rosor efter att ha blivit peppad av Louis Armstrong. Riktiga rosor har ofta vassa taggar, och några av Radio Tuffs rosor är också försedda med taggar. Det var länge sedan vi delade ut snytingar, men det finns snytingar inbäddade i de här rosorna, Monica Kjellin. Men den första rosen är ingen snyting, utan det är en stor ros.
En stor ros till tidningen Tyresö Nyheter, som i sitt senaste nummer har en artikel under rubriken En tuff 50-åring. Den handlar om att Tuff i februari fyllde 50 och tar upp hur det gick till 1967 när föreningen bildades under medverkan av bland annat Per Anders Fogelström och dåvarande Tyresöbon Per Oskarsson. Den sistnämnde hade några veckor innan väckt stor uppståndelse genom sin framträdande i tv-programmet Hylands hörna. Tyresö Nyheter nämner att Radio Tuff har hörts varje vecka sedan 1985 och kallar det
ett svårslaget rekord för frivillig radio. Vi tackar Tyresö Nyheter. Sen en ros till den amerikanske journalisten Tim Pool, som fått 18 000 kronor för att han, som det sades, vågade åka till det livsfarliga Malmö, som stan beskrevs i utländska medier. Han gjorde nog sina uppdragsgivare besvikna när han skrev att
Malmö är paradiset i jämförelse med Chicago.
Sen rosade till de media som publicerat statistik över antalet mördade i olika länder. Det visar sig att i USA mördas nästan 5 gånger så många per 100 000 invånare som i Sverige. Sverige som bland annat Trump utmålat som så farligt. Under 2016 dödades 4,9 amerikaner på 100 000 invånare. I Sverige är samma siffra 1,1 dödad av 100 000 invånare. Ännu tydligare blir skillnaden om man jämför mordstatistiken i svenska, i amerikanska och svenska städer.
I Stockholm så dödades i fjol 1,3 människor på varje 100 000-tal. I Malmö var denna siffra 3,4. Men i Chicago var det 28 dödade och i St. Louis hela 59 stycken dödade per 100 000 invånare. Detta hänger nog ihop med att så många går beväpnade i USA, som framstår som ett mycket skjutgalet land.
Rosor till SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, enligt vilket Storbritanniens försvarsbudget är på 55,5 miljarder dollar och den amerikanska hela 600 miljarder dollar. Alltså den svindlande summan av omkring 5 400 miljarder kronor. Trump tänker nu höja den amerikanska krigsbudgeten med uppåt 10%, alltså med ungefär 480 miljarder kronor. Bara denna höjning närmar sig hela Rysslands militära budget. Trump tänker annars sänka skatterna, men den ökade upprustningen ska bland annat finansieras av att USA ska minska på utgifterna till miljövård och utlandsbetalningar.
Och så ros till Svenska Dagbladet som meddelade att 2015 slog den globala krigsindustrin rekord och sålde vapensystem för 65 miljarder dollar.
Det är cirka 600 miljarder kronor. Till roser till representanterna för föreningen Tro och Solidaritet som kritiskt uppger att Sverige i förhållande till sin folkmängd ligger på tredje plats bland världens vapenexporterande länder. I fjol skedde en stor ökning av denna export som då uppgick till 11 miljarder. Den största affären var på över 2 miljarder. Det gällde JAS-Gripen-plan till Brasilien. Dessa svenska plan deltog i det eländiga kriget mot Libyen 2011. Det som ledde till att det landet sedan dess är ett laglöst kaos. Men det var antagligen ändå god propaganda för det svenska planet.
Och så en ros till Linda Åkerström som i fjol utkom med boken Den svenska vapenexporten. Boken reder ut begreppen kring myndigheter, lagarna och politiken. Men berättar också om skandalerna och konsekvenserna, hur kulturarbetare och kungahus engageras för marknadsföring och om hur fredsnationen Sverige blev en av de största vapenexportörerna per capita i världen.
Roset till de fyra riksdagsledamöterna, Carl Schlyter, Jabar Amin, Annika Lillemets och Valdemutt från Miljöpartiet som kräver att partiet inför ett totalt stopp för all vapenexport till diktaturer. Kravet kommer inför partiets kongress som ska hållas i maj.
Och så en ros till magasinet Filter som bedriver undersökande journalistik uppger i artikeln Den svenska trollfabriken. Att ryssarna inte kränkte svenskt luftrum 2015 och att NATO inte alls bekräftat någon fingerad rysk kärnvapenövning.
Och roset i Dagens Nyheter som uppger följande för 2016.
Kränkningen av Sverige gjordes av 11 olika länder med flyg, fartyg eller fordon. Grannländer inom NATO står för huvuddelen av kränkningarna medan Ryssland kränkte en gång.
Och av de 22 kränkningarna under 2014 och 2015 har bara en varit rysk medan NATO-flyg kränkt oss 18 gånger. Sen en ros till finländska Yle, Finlands public service-bolag för radio och tv, där Ingemo Lindros bland annat säger:
I Sverige är det få som har is i magen då det gäller relationen till Ryssland.
Och hon tillägger:
I etablerade medier talas om rysshotet utan att det finns några egentliga beskrivningar av vad hotet är. Organisationer som Kungliga krigsvetenskapsakademin håller föredrag under rubriker som Ryssen kommer, hur gör han?
Ingen skillnad gör sig i rubriken mellan ryssar som etnisk grupp och den ryska regimen. Och också i Finland, skriver Ingemo Lindros, lever som bekant fördomar om ryssar kvar. Men en koppling som många finländare har via affärskontakter och släktband saknas i Sverige. Det är få andra etniciteter som kan omtalas i så negativ bemärkelse som ryssar i det annars så korrekta Sverige. Och sen roser till organisationen Jemen Solidaritet som skriver att folkmordet i Jemen accelererar och påpekar:
Det civila som dödats av bombkriget har i februari 2017 efter 700 dagars bombningar räknats ihop till 12 041. Alldeles före jul så rapporterade UNICEF att i Jemen dör ett barn av svält var tionde minut. Den 11 januari rapporterade UNICEF i Sana att under 2016 hade 63 000 barn i Jemen dött av svält. Nästan en halv miljon barn är nu på väg att dö av svält.
Dessutom är över 3 miljoner människor i Jemen, därav över 2 miljoner barn, akut undernärda. 80% av befolkningen har brist på mat. Det betyder att 20 miljoner jemeniter behöver nödhjälp för att överleva. Föreningen Jemen Solidaritet har därför följande krav.
Stoppa utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu. Erkänn Jemens nya regering. Stöd till Saudi är stöd till terrorism. Inga svenska vapen till Jemens bödlar. Återuppbygg Jemen.
Ja, ordvinga visar det, men Jemen är lite bortglömt. Saudiarabien, som är en väldig krigsmakt, det stöds bland annat av USA. Sen en ros till Tony Samuelsson, som i Dalademokraten skriver om schweizaren Daniel Gansers bok NATOs hemliga arméer, Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa. Operation Gladio var kodnamnet för NATOs hemliga specialstyrkor i 16 NATO-länder och 4 neutrala stater i Västeuropa under det kalla kriget. Så kallade stay behind arméer skulle upprätta motståndsfickor bakom fiendens linje i händelse av en sovjetisk invasion som slog ut den reguljära armén. De har figurerat i samband med Palmemordet, och den här boken har nu också översatts till svenska och utkom nyligen på Karneval förlag. Den heter NATOs hemliga arméer. Och sen en ros till Ingvar Persson som 23 februari i Aftonbladet skriver att IS terrorvälde i bland annat den irakiska storstaden Mosul är det tydligaste exemplet på hur den amerikanska krigsstrategin i Irak har misslyckats. Och han fortsätter så här.
Det har snart gått 14 år sedan president Bush deklarerade mission accomplished ombord på hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Bush hade fel. Situationen i dagens Mosul är ett bevis för hur fel han hade.
Och Ingvar Persson tillägger.
Det är Mosuls befolkning som är offren. Humanitärt riskerar situationen att utvecklas till en mardröm. Villkoren inne i staden är redan fasansfulla. Matpriserna är skyhöga. En majoritet av befolkningen saknar dricksvatten. Och det förekommer rapporter om barn som dör av svält. När hundratusentals människor nu tvingas fly eller fångas i en stridszon kan situationen snabbt förvärras. Risken är att det också spär på de politiska motsättningarna i Irak. Att befria Mosul är inte bara en militär uppgift som handlar om att erövra staden gata för gata. Det gäller också att befria befolkningen och undvika en humanitär katastrof.
Skriver alltså Ingvar Persson. Sen en ros till utredningen om den militära svenska insatsen i Afghanistan 2002 till 2014. Den visar att målen inte uppnåddes. Ty säkerhet och stabilitet ökade inte, eller fattigdomen minskade inte i Afghanistan. Ändå satsades en svindlande summa av mellan 18 och 27 miljarder kronor på insatsen. En positiv sak sägs märkligt nog vara att Sverige fick jobba ihop med NATO och USA.
Och så en ros till tuff styrelse tycker jag, som nu beslutat skicka ytterligare 20 000 kronor till skolan i Kongo. Det ska användas till lärarlöner i den skola bland fattiga byar där TUF sedan 2012 har bidragit med 205 000 kronor.
Och i det sammanhanget är ros till Misa Landström som tagit initiativet till skolan bland fattiga byar i Kongo. Hon kommer att berätta om Kongo och om skolan vid ett offentligt möte tisdag den 4 april klockan 18.30, 18:30 i TUF-lokalen, Myggdalsvägen 80. Alla är hjärtligt välkomna. Fika och gemyt ingår som vanligt.
Och så en ros till de solidariska som är villiga att arbeta aktivt i TUF. Ingen i TUF blir avlönad, men arbetet är viktigt och givande i den gamla stolta folkrörelsetraditionen.
Årsmötet äger rum torsdag den 30 mars klockan 18 i TUF-lokalen Myggdalsvägen 80. TUF behöver bland annat en ny revisor. Världen är full av avfyringsklara kärnvapen, så hellre aktiv idag än radioaktiv imorgon.
Också en ros till de som redan betalat medlemsavgiften till TUF för 2017. Förra året hade TUF uppåt 400 betalande medlemmar och vi hoppas på minst lika stor uppslutning i år. Medlemskap på 200 kronor, för annan på samma adress 80 kronor. Och erläggs på TUFs plusgiro 16 01 37-6. Hjärtligt välkommen till TUF.
Genom att bli medlem och sätta in 200 kronor plus kanske 80 kronor för familjemedlem på TUFs plusgiro 16 01 37-6. Monica, du har ännu inte betalat medlemsavgiften.
Har inte jag?
Ja, men det, du har tid på det.
Ja, bra.
Året är långt.
Jaha.
Tack så mycket. Ja, nu har vi till Radio TUF med oss Ann Sandin Lindgren. Du är väldigt ofta på radion. Jag gratulerar, vilka fina program du och en massa andra gör på 91,4 tyresoradion.se.
Ja, och det är tack vare dig, Åke. Som vi försöker gå i dina fotspår, fast vi gör det på lite olika sätt beroende på vilka vi är.
Det är väldigt trevligt. Mm. Nu vet jag att du inte är så ung längre. Du har ju alltid varit en liten flicka för mig.
Ja.
Men du fyllde 60 nyligen.
Ja.
Och du har alltså fyllt 50.
Ja.
Och då har du åkt iväg på konstiga resmål.
Ja, fast de är inte så konstiga. När jag var 50, då gjorde jag min stora resa. Och då var det så här, då drömde jag om att åka till det land som när jag var ung mina häftiga pojkvänner åkte till, och de åkte till Kuba.
Var det häftigt?
Ja, men på den tiden när jag gick på universitetet så var det liksom bland radikala människor så åkte man antingen kibbutz Israel eller så åkte man till Kuba som var det här föregångslandet.
Israel var du på min 50-årsdag.
Ja, precis. Ja. Mm. Men Kuba ville jag se innan Castro dog. Så jag såg det för 10 år sedan. Men dog han ju förra året.
Ja.
Mm.
Och vad fick du för intryck då? En kommunistisk stat som...
Det var ett väldigt trevligt land att vara i. Och det var extremt vänliga människor. Kubaner är intensiva, roliga, uppfinningsrika, kreativa människor. De säger det att Florida blomstrar tack vare väldigt mycket ex-kubaner.
De säger det.
Och sen är det ju ett totalitärt land, men det märker man inte som turist, därför att man märker framförallt att man kommer tillbaka till 50-talet. Därför det är gamla, fina 50-talsbilar som kör omkring där. Så man sitter ju vid sådana riktiga...
De hade
bojkott.
Bojkott från USA.
Ja.
De fick inga reservdelar eller någonting. Nej.
Och det är liksom ett icke, alltså det är ett land där det inte finns några reklampelare, där det inte säljs så mycket grejer, det finns inte så mycket att köpa.
Mm.
Det är gratis sjukvård, det är gratis skola, och sen är det för sig en partistat och en tidning som alla läser.
Nu när du fyllde 60,
ja,
nyligen, då var du, åkte du åt andra hållet,
ja,
åkte österut till Ostasien.
Ja, för det är det andra land som jag drömt om att titta på, och det är Vietnam. För det har också varit ett sånt där land som under hela min uppväxt har funnits som ett dröm, inte drömland kanske att se, men ett land som man är intresserad av att se hur gick det för Vietnam efter alla dessa år.
Och när du var liten,
mm,
så där i 10-årsåldern,
ja,
då fick du en halvbror.
Ja, Rick Bailey, som var en av de första amerikanska desertörerna.
Det var flera desertörer som kom till Tyresö, ja, tuff.
De förra, fyra första kom till oss.
Ja.
Och Rick bodde i vår familj.
I något år.
Ja, men han kom ju tillbaka hela tiden.
Ja, och han jobbade här i Tyresö, ja, också. Ja,
han jobbade.
Han har gått bort nu.
Ja, tyvärr.
Ja. Vad minns du av Rick och tiden medan han bodde här?
Rick var ju en, tror jag, en person som egentligen hade ganska mycket problem. Därför skickade hans pappa honom iväg till Vietnam när han var 19 år.
Ja.
Hans pappa var ju militär.
Ja.
Och Rick var ju en kille som egentligen gillade att röka på. Vi visste ju inte ens att de där blommorna i hans rum, att det var med konstiga spetsiga blad, att det var marijuana som man sen torkade i spisen, och så luktade det konstigt i lägenheten, för vi visste inte vad hasch var på den tiden.
Mm.
Så han var ju en person som gillade ormar, och han var hippie, han spelade banjo, så han var ju ingen politisk människa, utan han drog från Vietnamkriget för att han var, tyckte det var tråkigt med att vara där, och lyckades då komma till Sverige.
Han hade en orm där i vår, din lägenhet,
ja, som heter på Olsson.
Björkbacken, Olsson.
Ja.
Och din syster Lena, när hon gick i första klass, så sa den pedagogiska fröken åt barnen att ta med ett djur.
Ja.
Och då tog Lena med sig ormen Olsson.
Ja.
O mor, ja, en orm Olsson.
Ja, precis. Och då var Olsson bara en meter lång.
Ja.
Och inte så tjock.
Har du sett eller läst Johan Erlandssons bok som kom i fjol, som heter Desertörerna? Som...
Jag har inte hunnit läsa den, men jag har fått den av dig. Och min man har läst den och säger att den är jättebra.
Ja, just det.
Jo, men jag tog inte med mig den till Vietnam nu, för den var ju tung. Jag tog med mig en massa lättare böcker.
Du var, vilka städer?
Alltså, ja, vi åkte inte bara till Vietnam, men vi åkte en kryssning faktiskt. En riktig lyxkryssning.
Oj.
Ja, så att nu på Tyresöradion kan man lyssna på det programmet som handlar om vår resa.
Ja.
Så vi flög ju till Bangkok, och sen gick vår båt från Singapore. Och så åkte vi till malaysiska Borneo.
Mm.
Och sen åkte vi till Vietnam, till Ho Chi Minh stad, och sen skulle vi till Kambodja, då kunde vi inte gå in där, och sen åkte vi till Thailand.
Ho Chi Minh staden, är det huvudstad där?
Nej. Det var ju Hanoi i Nordvietnam, ja, och så var det Saigon i Sydvietnam.
Och det är Saigon som heter Ho Chi Minh.
Ja, det är där som amerikanerna drog ifrån sen.
Ja.
Ja, och de, vi åkte ju runt på alla med minnesställena, så de visar ju statyer av Ho Chi Minh. Och då var vi på museum om kriget, och vi tittade på den här byggnaden där de sista amerikanerna drog med helikopter.
Mm. Du var 18 år när Vietnamkriget slutade. Det, ja, var så länge sedan.
Ja.
Så lyssnare som är 50 minus,
ja,
de vet ju ingenting om det enorma engagemanget vi hade i Sverige,
nej,
för Vietnam.
Nej, det var hela min hela min ungdom, så var det Vietnamkriget. Och då, var det, då sa vi så här, solidaritet med Vietnams folk. Det var ju liksom en vanlig, det skulle man aldrig kunna säga så här, solidaritet med någon. Det låter ju helt kommunistiskt, men det kunde ju vanliga människor säga i Sverige.
Ja, och det var ett par miljoner vietnameser, de flesta civila, som dödades av amerikanska bomber.
Ja, och det var ett krig där det fanns media inblandat som filmade hur det var.
Ja.
Så den här bilden av den här vietnamesiska killen som sköts i huvudet, man fick se den här.
Ja.
Det var det första gången man såg en människa dödas.
Mm.
Och den här lilla flickan med napalm, det var ju det som gjorde att hela världspolitiken liksom vände sig mot amerikanerna. Sen dess har ju media inte tillåts att visa krig.
Nej. Amerikanerna har varit krigiska lite här och var.
Ja, men man ser ju inte de här på samma sätt längre, va? Så jag tror de förlorade kriget därför att den amerikanska opinionen vände sig mot kriget.
Men Vietnam är ju idag en kommunistisk enpartistad. Ja. Diktatur rent av.
Det heter Ho Chi Minh stad, så man tänker ju att här är det liksom ett kommunistiskt land, men det är ju lika superkapitalistiskt som Kina är idag.
På vad sätt är det superkapitalistiskt?
Ja, om man då har varit då, kommer då från Bangkok och Singapore, så är Ho Chi Minh stad, det är en liknande stad. Det är en stad med stora skyskrapor, och det är på gatorna, om det då är 7 miljoner invånare i då Ho Chi Minh stad, så är det 4 miljoner som kör vespor, alltså små motorcyklar.
Ja.
Och bilarna är ju lyxbilar, alltså såna här SUVar, såna här gigantiskt stora fyrhjulsdrift, vad man nu ska ha fyrhjulsdrift där inne, men alltså sånt så här riktiga så här vräkiga stora bilar. Så att man ser ju väldigt mycket rikedom, och så ser man då vanliga vietnameser där, och de är klädda som ungdomar i Sverige. De sitter där på sina små vespor i högklackat och jeans och en liten söt topp och med västerländska frisyrer.
Hur många vespermopeder var det?
4 miljoner.
I stan?
Ja.
Men hur är trafiken då?
Ja, den är livsfarlig, ska jag säga. Det går ju inte att gå över en gata där, för att de kommer från alla håll. Så det man gör är att
men
man...
Men det finns ju rödljus.
Nej, de stannar inte på rödljus. Utan det man gör det är att man är ett gäng människor som bestämmer sig för att gå över gatan och håller ihop. Och så går man bara rakt över gatan där alla de här bilarna kör. Och de kör liksom runt den. De åker inte på en, men de skulle kunna åka på en. Jag fattar inte det. Så vår guide, han bara tog upp handen och stoppade dem, och sen gick vi då över gatorna. I den här totala kaoset.
Men om de är klädda som vi, och, ja, då tjänar de ganska bra.
En vanlig vietnames tjänade, sa vår guide, kring 2000 kronor om året.
2000, inte om månaden.
Nej, förlåt. 2000 i månaden, förlåt.
Ja,
han sa i och för sig
års. Men det är väldigt lite, hörru.
Det är jättelite.
Var det billigt där?
Nej, det var inte enligt västerländska. Alltså, vi är ju turister, så vi får ju betala. Vi var ju inte på landsbygden.
Nej.
Utan vi var ju en turiststad som ser ut som många andra städer. Och det är därför man blir lite så här... jag då, som trodde att jag åkte till en slags genuint samhälle. Jag åkte till en storstad, Ho Chi Minh stad. Och så tänker man så här, det här är ju superkapitalistiskt. Varför kämpar de mot amerikanerna och dog... Och nu har de låtit amerikanerna ta över liksom...
Har amerikanerna tagit över?
Ja, det är ju McDonalds och det är vanliga västerländska... Alltså allting ser västerländskt ut.
Mm.
Det är, går man in på... Alltså det är inte... ja, det är hamburgare, pizza, det finns som i alla andra ställen.
Ni såg inte mycket av landsbygden, va?
Nej, tyvärr.
Tror du att det är helt annorlunda på landsbygden?
Ja, de är ju fattigare där.
De är det.
Och det är ju samma sak där. Det som är tråkigt i Vietnam, trots att det då är ett kommunistiskt land, så får de ändå betala skolavgifter och sjukvården är inte fri. Det var den på Kuba. Där fick ju alla gå i skolan och alla var fri sjukvård.
Jaha.
Så det känns ju som att på samma sätt som Kina har en råkapitalism, så har ju även Vietnam en råkapitalism.
Kriget, det långa kriget 63 till 75 och dessförinnan kriget mot fransmännen, det var ju franska Indokina det där på 40-talet och början av 50-talet. Fick ni några hågkomster, blev det några hågkomster från kriget?
Ja, det var en av de museer som de som alla turister gick på. Det var ju ett museum om krigen och deras historia. Ja. Det historiska museet. Och då handlar det om alla möjliga krig. Mot kineser, mot alla möjliga olika folk. De har ju egentligen krigat genom hela sin historia. Och sen så den här alltså de hyllar ju sina krigare.
De gör det?
Ja.
Mm. Har de en starkare medvetenhet? Det vet du ingenting om.
Nej.
Nej. Nej.
Men krig är någonting som man pratar om i Vietnam. Men det var inte heller så att...
Såg ni många soldater? Eller?
Nej. gjorde inte.
Nej.
Det märkte man inte av. Inga poliser heller nästan.
Historiska museet där i Ho Chi Minh-staden, hur var det? Det var mycket om kriget.
Ja, och deras historia som också är religiös med buddha-statyer och uppgrävningar. Och...
Är de mycket anti-amerikanska?
Nej, inte, jag tror tvärtom faktiskt. De är väldigt positiva till amerikanerna. För det är väldigt mycket amerikanska turister och australiensiska turister och alltså västerlänningar där. Och det man ser är ju västerländska män som har asiatiska kvinnor. Så att antingen så fick de barn då eller så tillsammans med dem. Eller, alltså det finns väldigt många som återvänder tror jag till Vietnam.
Ja, många amerikaner i 65- och 70-årsåldern som var soldater där en gång i världen. De har väl, väldigt många av dem har återvänt för att se hur det ser ut idag.
Ja, också. Så det finns en, men det är liksom en turismindustri kring kriget.
Ja. Sa de någonting om fred eller sånt?
Nej, det gjorde de inte.
Det gjorde de inte.
Nej. De pratade, alltså grejen är, det är våran guide. Vi hade en vietnamesisk guide som tog en liten, vi hade en liten buss. Vi var ju en massa små grupper. Ja. Och det enda han pratade om var allt vi skulle shoppa. Här kan ni handla det, här kan ni handla det, här kan ni handla det. Och sen släppte han av oss vid en jättestor sån här marknad där det finns allt från slaktade tuppar till klockor och tingeltangel.
Ja.
Och här kan ni då köpa very cheap.
Var det mycket billigt?
Ja, det var vanliga väskor. Sen var det ju en massa sån här väskor som såg ut som väskor hemma. Fast förmodligen fuskväskor. Ja. Så det fanns ju Konken, en svensk nära fjällrävens väska. Ja. Men förmodligen made in någonstans.
Ja.
Och sen, men vi, alltså vi, ska man åka till Vietnam för att handla? Det går ju inte. Sen så körde vi iväg på massa olika såna turistställen. Och så berättade han om de gör såna lackade grejer. De lackar med små snäckor och sånt. Gör såna fina grejer. Då skulle vi åka till en fabrik. Det var bra, för det var en av de här grejerna vi skulle åka runt på. Och var kul och se en fabrik. Då satt vi fem stycken vietnameser och låtsades arbeta i liksom ett ställe. Och sen gick vi då in i en jättestor saluffär. Det skulle vara 40 minuter. Ja, då skulle vi köpa. Då var det typ 30 stycken säljare där inne. Oh. Som allihopa skulle sälja de där lackegrejerna till oss. Så det var en fabrik där fem jobbade och 30 sålde. Så det där var också en ny sån här turistfälla.
Ja, oh, herregud.
Ja.
Ja, vi skulle kunna prata länge om det här.
Jag är ingen expert på Vietnam.
Som man säger i ett stort tyskt folk. Wenn jemand eine Reise tut, hat er was erzählen. När någon gör en resa har han någonting att berätta.
Ja,
och
det är det som är roligt med resor.
Ja.
Det här är ju en väldigt ytlig betraktelse av Vietnam.
Ja, okej. Okay. Tack, Ann-Sandrin Lindgren.
Tack.
Ja, nu återstår bara av Radio Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsföreningssändning nummer 1435 att önska två saker. Dels att många blir medlemmar i Tuff genom att sätta in 200 kronor, 80 kronor för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Och den andra önskningen, den går till er kära lyssnare som jag hoppas får en fin slut på vintern och kanske början av vår till och med.